Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
På min taco har jag nästan allt faktiskt. Jag är en sån stor taco-buffé-fantast. När Johan Urti och jag var på lite så här roadtrip för ett gig så körde vi typ en sån rasta.
Ja, oh, det är det bästa som finns. Ja, då, älskar rasta.
Ja, det är så himla härligt. Och så stor med stor taco-buffé. Fan Johan, vi måste ju stanna här och käka.
Men är det, har du något krav på kvaliteten då? Eller är det mer kvantitet i din taco då?
Ja, det är mer kvantitet faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att jag tar ganska mycket. Tills jag är sprängmätt. Jag kan älska en sån riktig råsvänning taco med verkligen allt som finns att bjuda på. Jag lägger liksom bara staplar.
Du har inga så här preferenser. Så här, idag är jag sugen på den här typen av taco. Där finns den här smaken som sticker ut. Det ska bara vara...
Ja, det är verkligen bara mycket mat. Liksom. Men jag kan gilla väldigt mycket. Man har också den här lite som med hamburgare. Lite, att man har sin snobbigare sida också. Men typ, det finns ett ställe i Göteborg som heter Holy Moly. Det är inte världens så här snobbigaste. Men de har ändå lite mer ansträngning. Lite mer mexikansk stil på sina tacos. Så de är jättegoda. Men... Det är ju inte dem, det är inte brukstacos liksom.
Det är ju liksom så här, för tacos, det är så svårt där, för tacos vill man kanske inte äta liksom som, för där vill man ha kanske lite ett speciellt tillfälle. Tacos är inte riktigt ett speciellt tillfälle, det ska bara in kanske.
Ja, verkligen, det är så himla...
Men när du gör tacos hemma då, gör du jättemycket tillbehör också då?
Ja, men jag har ganska mycket olika såser. Jag älskar de här på det ICA som ligger närmast här. Då har de en hel tacohylla så här, med massa olika salsa-varianter. Och varje gång där så brukar jag köpa en ny för att testa.
Det är inte så att du blandar allihopa, utan det är bara liksom...
Nej, men jag brukar testa en åt gången så på såserna liksom. Eller på varje så. Men sen så har jag ganska mycket grejer. Så här, köttfärs, ost och så har jag massa grönsaker och lök och vet du det, avokado och grejer.
Och den viktigaste frågan i denna podd, vad har du för bröd?
Jag är i en hård skalperiod nu faktiskt. Jag gillar de majsbröden annars, för de är lite mera smak än de vitare liksom. Men nu, jag fan tycker det är lite gött när det är lite knastrigt och sådär.
Gud vad jag märkte, jag tror att det är en trend. Jag tror att det är på väg tillbaka. För det är många som har sagt, i början kändes det som att det bara folk ville ha brödet.
Men eller hur? Det är svårätet som bara den. Alltså det är verkligen så att man tar ett bett från lite fel vinkel så bara bryts allt ihop. Liksom bara in ut i handen på det. Det är så himla katastrofscenario.
Det kanske är att man har blivit äldre också. Att man inte vill ha det här slabbiga.
Ja, ja.
Sen man blir lite så älskad de här slabbiga.
Ja, men det är någonting där. Nej, men de är goda alltså. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Jonas Strandberg!
Ja.
Tack för att jag får sitta här med dig.
Ja, vad kul att du ville komma.
Vi ska idag prata om när du har bombat på scen.
Det stämmer.
Hur känns det att prata om det?
Men det känns ganska bra ändå. Man har ju haft sin fair share av bombningar eller vidriga gig. Sådär. Så att det, ja.
Men händer det att du mobbar ofta eller sker det sällan?
Nej, inte så ofta nu. Det var lite det som fick det här giget som jag tänkte prata lite senare om att sticka ut, för att det är skett ganska relativt nyligen i tiden liksom, jämfört med de där klassiska förstagångsbombningarna första året när man letar efter sig själv väldigt mycket och försöker hitta rätt sätt att skämta på och sådär liksom.
Men det som sticker ut väldigt mycket med dig är ju att du är ju en renodlad one-line-komiker. Och då är jag mest nyfiken, finns det en regel, har du en regel så här, en skämt får inte innehålla mer ord än så här, det får inte vara längre än så här många sekunder, eller hur? Vad är, när går det från en one-liner till ett längre skämt?
Ja, alltså jag har väl haft lite sådana regler. Så här, första två åren var jag väldigt nitisk, det fick inte vara längre än så att max så här, två word-rader, då var det liksom verkligen så, stretchade det lite. Men nu är jag ju inte alls så hård längre. Jag försöker snarare typ sticka ihop lite flera skämt på samma tema, så att det är lite, för att lite maskera liksom hela one-liner-grejen på ett sätt. Men jag jobbar ju fortfarande på samma sätt på enskilda skämtnivå, liksom man ska nörda ner sig sådär, att det är ett skämt där. Och så ett där. Oh, de råkade handla om samma sak. Då slänger vi ihop dem i efterhand lite. Så det är... ja.
Men försöker du maskera det? Eller det lät så lite som du försöker komma bort från det då, eller nej?
Men lite utvecklare i alla fall, tror jag. Jag ser det lite som... Jag pratade med någon komiker om det här för ett tag sedan. Att det är lite, man känner sig lite så här som att man har representerat en subgenre som inte är så himla vanlig väldigt länge. Alltså så här, just one-liner i Sverige är ju inte jättevanligt så. Och nu snarare försöker pop... Alltså det är som en väldigt så här renodlad rappare som helt plötsligt börjar samarbeta med popartister lite och försöker få ett annat sound lite. Så känner jag lite grann nu, att jag försöker att utveckla det och göra det till något lite mer än bara så här dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Alltså
ja, precis. Men har det alltid varit, för när började du med stand-up?
För 5 år sedan ungefär.
5 år sedan. Vad visste du då, så här, nu ska jag göra one-line skämt, eller var det bara att du kunde göra det, eller hur kommer det sig att du hamnade där?
Jag läste någon bok, så här, någon stand-up-bok om, så jag tror det var någon New York-komiker som har skrivit den. Och han sa att där hade man så lite tid på scen, typ så här 3-4 minuter liksom. Och då hade han inte ens tid att presentera sig själv, för då har han slösat bort ett par sekunder. För där stängde de typ av micken när tiden har gått så jävla hårt. Och då var jag lite så här inspirerad av det, så, för att man hade väldigt lite tid i början när man körde liksom på klubbarna.
Ja, det är ju 2-3 minuter.
Liksom. Ja, det är så lite. Ja. Så då tänkte jag, men jag har inte tid att berätta en historia. Jag försöker skriva enskilda, korta, så här, bam, 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 bam. Liksom, som tar bara några sekunder att berätta. Så kan man liksom lite gå in och... Med en annan, ja, förstår du, menar lite. Man sparar sig inte lite.
Ja, men jag tänker, är publiken som sitter på en klubb, är de beredda på att du kommer upp och kör sådana här grejer? För jag kan tänka mig att liksom en konfa kanske säger något sånt innan. Men har du märkt att folk inte är, ja, men inte beredda på det? Att då kommer ju inte ens du upp och säger, hej allihopa, jag heter Jonas. Nej, nej, du kanske bara går upp och säger ett skämt,
ja,
direkt.
Ja, men precis. Jag tror det är lite, om man kör på en kväll, eller det är flera olika som kör, då är det nog lite att det kanske bryter av lite och att det är lite uppfriskande kanske. Fast det är lite olika. Det är, ibland så är folk lite förvirrade sådär. Vad var det här liksom? Men ibland så är det lite mer att, så, du vet som när man ser en film lite, så tycker man lite om när det börjar mitt i såhär, i medias res liksom. Att det är mitt i en spännande handling. Liksom. Och så känner jag att man bara, nu kör vi skämt direkt liksom. Vi slösar ingen tid. Jag hoppar direkt på.
Men har du märkt då att kanske de första 1, 2, 3 skämten inte flyger lika bra för att folk inte fattat det, eller tror att folk är med direkt från start?
Ja, det beror lite på om de känner till mig lite grann sen tidigare, tror jag. Om man är på kör för en publik som inte känner till mig så mycket, då brukar jag liksom lite aktivt ha dem lite mindre starka i början, så att det inte är de starkaste där, för de kommer ändå inte få maxreaktion precis i början. Utan man stretchar lite publiken, man mjukar upp dem med några lite svagare grejer liksom. Och sen så här, 4-5 skämtet kanske är det som jag gillar mest sådär. För då har de kommit igång lite och då är de mottagliga.
Det är en riktig taktik där då liksom, hur, ja, med upplägget.
När det är svårare publik, så är det lite mer taktik, tänker jag. För när det är en publik som, om man kör lite mer för sin egen publik eller för en publik som känner till en lite, då är det mycket mer avslappnad. Annars är det lite mer som att det här är ett hinder som ska överstigas lite.
Nu får man lägga första 30-40 sekunderna på att ta sig förbi.
Ja, precis. Få lite styrfart bara.
Men hur var det i början då, när du började?
Första giget jag körde, det var på en liten ställe i Göteborg som var som en... Det var typ ett café, som, alltså stället hette Flabb. Och det var en Alltså det var ett café som inte serverade alkohol. De hade ingen riktig scen, de hade ingen mikrofon. Och
det låter ju optimalt för stand-up.
Ja, det var rätt fantastiskt.
Var det inte bara att du gick in på ett café och började prata
ja,
högt?
Ja,
låter
you got me. Fan, du var här på spårvagnen förra veckan. Nej, men det var ganska kul tror jag. Alltså jag minns inte det superbra, men jag minns att jag hade glömt allting precis innan jag skulle gå på. Och sen så kommer bara ihåg det första skämtet jag skulle säga. Och sen så sa jag det och då kommer jag ju, alltså det är som att det är en liten nyckel till de nästa skämt liksom, lite kommer man ihåg ett så kommer man ihåg resten oftast tror jag. Men det var helt okej tror jag. Och sen så hade jag ett, för det fanns typ inga open mics i Göteborg då, förutom typ två, och de låg på samma kväll sådär jättenära varandra.
Det är superdumt.
Ja, det är så korkat. Så då hade jag också bokat in mig på den andra open micen samma kväll. Så jag gick, körde på Flabb. Det gick helt okej kanske. Och sen så gick jag till det andra stället och det gick svindåligt verkligen. Jag var så jävla kast.
Men ändå kaxigt första kvällen bokade in sig på två gig.
Ja, jag vet inte. Det var lite för att komma igång tror jag. För att jag läste att det är rätt vanligt att folk hoppar av lite efter ett par, två, tre gig. Liksom lite. Så att jag vill ändå komma igång lite och ge det en riktig chans. Så att man inte bara låter ett enda gig färgens hela upplevelse riktigt, utan på något sätt träna in det lite.
Men det låter som du var väldigt förberedd när du började den här karriär som du håller på med nu.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tyckte om att skriva väldigt mycket. Så jag tror det har varit alltid väldigt så här roligt. Alltså, det är så himla behagligt att sitta hemma och skriva grejer. Det spelar ingen roll vad det är egentligen. Det är alltid så här, ända som var så här 6 år gammal liksom, försökte att så här skriva små berättelser och sådär. Och så ofta försökt få det lite roligt också, men det är en annan grej när man ska avsiktligt få det roligt, då är det lite mer hardcore.
Men för i talande stund så har du släppt hur många stand-up-skivor nu?
7 EPs typ. Liksom.
7 EPs. 20 minuter. Liksom. Och hur många skämt är det på dem? Jag vet att du vet det här.
Ja, jo men du vet, det borde vara ungefär 80 skämt på varje tror jag. 80 gånger 8 gånger 7. 560 skämt är det väl?
Jag
på
tror
dem.
Det. Ja. Det är
jättemånga skämt. Men det är lite mer, nu har jag försökt lite mer att jobba lite mer med, alltså försökte bygga in lite historieberättande lite mer i det. Och bygga historierna med små så här one-liner-klossar. Liksom så. Det är väl lite mer skillnad att vissa komiker jobbar mer med stora bilden så här, över liksom sky, alltså så helikopterbild över stan, att man ser allting från början. Så för mig är det mer att jag bygger varje individuellt från varje hus liksom upp så. Om man ska använda den där konstiga metaforan. Men du förstår vad jag menar.
Jag fattar
kanske
vad du menar.
Jag gillar detaljnivån lite mer kanske.
Om du tittar tillbaka på din första skiva jämfört med det du har idag, vad känner du då?
Men jag var ju väldigt full när jag spelade in den första skivan.
Kan man höra det om man...
Den är ju, alltså pauserna är ju nedklippta för att det inte ska höras så mycket. Och sen, den är ju mycket, mycket mera att jag matar skämt. Men jag tycker den är nog ganska charmig tror jag. Jag är ganska glad att jag har den inspelad så liksom. För att den är lite som ett så här tidsdokument, lite vem man var precis när man började med någonting nytt lite så. Och det är lite fint så här. Ibland så här, om man bara, ja men ikväll ska köpa det här stället, vad ska man köpa? Så går jag in och, nu kommer det låta så här jävla stand-up-runk, men alltså att jag går in och lyssnar på något spår bara för att hitta, ja men det här gamla grejerna, den här hade jag glömt, liksom, det här kan jag ju slänga in. Typ. Om man har så här, ja men jag ska berätta mycket om det här ämnet ikväll, då kan jag gå in, ja visst, jag har ju mycket, mycket matskämt på första skivan. De kanske vi kan baka in på något sätt lite.
Men det måste ju hänt någon gång att du har skrivit ett skämt som du redan har skrivit och varit ganska så här nöjd. Åh, det här blev ju kul. Och sen bara, aha, jag har skrivit exakt det här.
Ja, det har jag faktiskt sett flera gånger. Jag brukar så här, ungefär varannan vecka typ, så brukar jag träffa Simon Gärdenfors och så, för han skriver ju också väldigt mycket skämt. Så vi brukar ses och så läser vi skämt mot varandra och så ser man vad det får för reaktioner av den andra lite. Och då händer det ju ibland, och då är han också väldigt så lite aspigt lagd på sina sätt liksom. Det säger jag med all kärlek till Simon. men då märker ju han liksom att det där har ju du kanske gjort ett skämt. Har du ett skämt som låter nästan så här? För att man kommer in på ett spår lite som man tänker. Och ofta sker det när man har lite dålig inspiration, att man bara, ja det här. Och det är ofta märker man det för att skämtet är nästan färdigt i hjärnan från början så. Att det gud, det här var skönt. Jag kom på mitt skämt nu. Liksom. Mm. Det här blir jätteroligt. Jag är 3 år gammal.
Vad var därför?
Ja, så hemskt.
Vilket är ditt favoritskämt från alla dina plattor?
Jag tror att mitt, så här, alltså, mitt skämt om hund och hästbajs är mitt, så här, det som funkar allra bäst fort. Fast jag kör ju typ inte det längre, men det är ju det som brukar funka allra bäst. Vi använder det som öppningsskämt väldigt, väldigt länge också. Men det är ju så jävla gammalt nu. Det är typ ett av de första jag skrev också, så här, första månaden i alla fall. Så, där. Så att det är... Man skäms ju lite när man tar till det. Ofta är det så här för att rädda, eller för att man glömt lite vad man ska säga och försöker köpa sig tid. Mm. Eller för att man vill rädda upp konstig stämning. Liksom, lite. Så.
Man måste ju plocka upp efter sin hund, men inte sin häst. Så regeln är så att man får bajsa på gatan med minst 2 kilo.
Du, jag har några standardfrågor här i podden som börjar nu.
Mm.
Och jag tänker fråga först, hur hanterar du misslyckanden?
Ganska bra tror jag oftast. Det är lite, jag behöver nog prata om mig lite med någon om dem så där efteråt, men jag är inte så mycket att jag ältar dem särskilt mycket, utan det är lite mer att ja, men det här hände för det här, och så försöker jag plocka isär det lite. Men jag har varit mycket mycket känsligare för det och väldigt så tyckte att det är jobbigt när jag har gått dåligt. Framförallt när jag flyttade upp till Stockholm så kände jag inte så många. Jag flyttade upp 4,5 år sedan ungefär. Och då bodde jag hos en komiker som heter Therese Sandin. Och hon är superrolig. Men hon jobbade så här nattpass då, som barnmorska. Så ofta så här var det lite att när jag hade varit på gig och det inte hade gått bra, och jag kände inte så många där, så kom jag hem och det är ingen där. Jag är helt själv i en stad där jag inte känner någon. I en lägenhet där som är helt så här, det är ingen som är där. Och då hade jag lite så här, flera kvällar då var man riktigt så, det här är jobbigt alltså. Nu...
Alla hatar mig liksom.
Ja, ja, men lite så. Man hade ingenting att ankra sin personlighet på utom stand-upen just då. Så då var det liksom, allt stod och föll med det. Och det var fan jobbigt alltså, en period när man bara... Aj, shit, det är... Nu när jag tänker på det, alldeles deprimerad.
Jag älskar när någon säger så. Det är det bästa, jag vet det där på den. Någon säger, fan, nu när jag tänker på det.
Det är mörkt.
Men idag så kan du hantera det på ett annat sätt.
Ja, jag tror att det har varit bra att träna upp sig, för att jag tror att stand-upen har hjälpt mig väldigt mycket med att se saker lite mer utifrån också. Mm. Att det inte är lika farligt att fucka upp lite, utan man kan förlösa det liksom och jobba framåt lite mer istället för att hänga kvar i fan vad jobbigt det var att det hände. Mm. Det är mycket bättre på att skaka av mig nu, tror jag. Tror det i alla fall. Det får du ödligt fråga någon som umgås lite med mig.
Jag kan fråga din flickvän om
det går bra.
Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up? Förlåt, men du höll ju på i en period här om så här, det här är min sista stand-up-skiva. Vad var det för någonting du höll på med då?
Men det var lite, jag kände när jag släppte min förra som kom i typ mars. Ja, men i mars i år kom den. Då kände jag lite att nu har jag gjort det här. Det här formatet har jag gjort så himla mycket nu. Så att jag känner lite att det inte är så... Jag vill köra live mer och vara ute och...
Alltså, eller vad menar du då? Att just att släppa sådana här EPs,
ja,
eller att köra stand-up?
Ja, men att släppa grejer mer. Det var mer det liksom, att jag är så trött på att bara släppa så här. Ja, men det är lite som en upprep. Man känner som att man upprepar sig. Även om det är så här nytt content. Jag försökte sträcka konceptet lite för varje skiva. Göra dem lite annorlunda så här. Så känner jag ändå lite att det här har jag gjort nu så mycket. Men att sluta med stand-up, det... Jag har funderat på det, men då har jag ofta sagt, men vad skulle jag göra istället lite? Mm. Och det här är ju det jag har liksom lagt ner mest tid på, så här längst tid på det. Så att jag tror liksom att oddsen att jag skulle fastna för något annat mer är ju nog försvinnande små.
Mm.
För att det är så... Alltså, det går inte typ. Alltså, jag kan ju inte sluta nu. Det är också så här, det är också... När man har gått igenom en period där det har varit jobbigt, då vet man ju att sådana här kommer ibland. Det kommer ju vara tufft ibland. Och det är som med relationer, tänk, att man kanske har en sån här period med sin tjej eller kille liksom, men så att men okej, fan, det här var lite, det är lite så här jobbigt nu, vi tjafsar lite eller så, men det är bara att rida ut det liksom och jobba igenom det, så är man tillbaka liksom efter ett tag, tror jag. så känner jag rätt mycket med stand-up, att de där tuffare perioderna inte är så dödsfarliga liksom.
Värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett gig?
Jag tror det är att men jag tror också det här är något som många komiker kanske känna igen sig liksom. Men det är väl lite när man känner sig att man är utanför.
Mm-hmm.
För jag vet att det är väldigt synd att klaga, för att jag har fått vara med i jättemånga roliga sammanhang, och det handlar inte om det. Men jag minns en grej, det första jag tänkte på nu, det kanske kommer låta så jävla småaktigt, men det var när faktiskt Johanna Wagrell, Johan Hurtig och Elinor Svensson, Albin Olsson åkte ut på en stand-up-grej, och då kände jag lite så här, varför var ingen som frågade mig för? Och då blev jag lite så här,
det här är ju bara något år sedan ju.
Ja, två år sedan tror jag. Då kände jag lite det värsta ögonblicket. Om det inte
skulle... Ja.
Ja, men det var mer typ att det var någon som kröp lite på en, och jag funderade ganska mycket på det. Liksom, och varför var jag inte tillfrågad om det? Eller varför det hade varit så roligt att vara med? Och lite så att när man inte känner att man är med i ett sammanhang, så kan jag lätt bli lite så här... Man kastas tillbaka lite så här högstadietiden. Lite så här att de hängde där och så... Så det är lite, småpatetiskt.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Men var det här någonting du tog upp med dem?
Nej, det gjorde jag inte. Alltså, så det är om du lyssnar till det nu de här. Nej, men jag tycker man, alltså, det är inte, nu är det ju verkligen ingen fara. Men jag minns när de var ute liksom, så kändes det lite så här, lite småjobbigt typ. Att,
blockade dem på sociala medier, jag vill inte se detta.
Lite så typ. Nej, men det är, jag vet inte fan vad det är. Jag vet att det är alltid när det är någonting så här, om det är några som är ute och hittar på något så här, bara, varför inte jag med? Men det är lite så här smått fortfarande lite, att man vill alltid kunna vara med eller bli tillfrågad lite så.
Mm. Ja, men det är ju så liksom, det är ju mycket grupperingar inom stand-upen. Gud, och det är ju, och liksom, men,
det är som en high school-film nästan.
Det
lite,
är det.
Men det är mer den, alltså, istället, snarare än att gå efter något lite mer dramatiskt sådär, att det var när den här personen kastade ett ägg på mig eller någonting så på scen. Det är lite mer de här krypande grejerna som hänger sig kvar lite i huvudet där, där man lite funderar lite över så här, börjar få sig själv rätt mycket. Så. De tycker jag är jobbigare på ett sätt. Lite.
Ja, men det är ju någonting, för att just det här som vi sa om hur man hanterar misslyckanden. Man har ju lärt sig liksom, det där händer och så går man vidare.
Visst,
liksom.
Visst, så.
Men när det är liksom mer personligt, när det handlar om en. Ja, då.
Ja, det
var ett bra svar. Sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Ja, men det är nog att jag har lätt, som vi pratade om, att komma över misslyckanden tror jag. Men jag ältar ändå grejer ganska mycket ibland. Alltså framförallt saker som är irriterande. Om det är någonting jag stör mig mycket på, men som någon har gjort. Eller så här små detaljer. Framförallt jag har pratat om det någon annan på tror jag. Men just alltså, när man går på bio och det är någon som är lite störig i salongen, så jag kan liksom inte, alltså, jag isolerar direkt personen så här, och hör allting de gör. Om jag märker att någon är lite störig så kan jag inte släppa det. Det är som att 50% av fokus är på filmen och 50% är på den här personen.
Men är det så att du tar tag i din i dina känslor då och gör någonting åt det då? Att skriker på en sån här person eller sitter du bara och blir irriterad själv?
Det är lite olika faktiskt. Ibland så har jag sagt till så här folk eller dels hyschat folk jag är väldigt nära till. På video extremt nära. Det gör jag nästan alltid.
Det låter ditt hysch.
Lite saliv så. Man ska höra. Det var inget torrtisch det där. Så det,
ja, men är det verkligen din sämsta? Ja, men att haka upp sig bara blir
det
sämsta.
Det är mer det här var liksom bara, men generellt så tror jag att om jag blir lite irriterad på någonting så har jag lite svårt att släppa det. Jag är medveten om det här tanken, men så jag försöker träna bort det, men det är ju, alltså, det är så störigt liksom. Och så kan jag bli väldigt irriterad på personer. Alltså jag kan döma personer i filmer väldigt mycket också.
Men då måste det vara så himla jobbigt om det finns till exempel en komiker som, eller någon komiker som du stör dig på. Och så liksom så här, då kommer du aldrig kunna släppa det. Så här, bara, det här, han eller hon giggar ikväll, fan vad irriterad.
Nej, men det är mer så här små beteenden liksom. Det är inte så att jag... Alltså så här, jag tror inte att jag stämmer inte så mycket om någon skulle så här göra någon enstaka grej. Jag tror det är lite mer att om någon till exempel alltid är sen till exempel.
Mm.
Varenda gång så då kan jag ju bli lite så här, ja men vad fan. Alltså det börjar kryp, man börjar fundera jättemycket på det och älta det som fan. Så där. Så det är inte så att det är särskilt mycket enskilda grejer med hakar upp, utan det är mest så här, när folk alltid är på ett visst sätt. Det är svårt att acceptera människors svagheter och flas.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
The manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, 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 kära Jonas Strandberg. Mm. Nu ska du få berätta för mig om gånger det gått lite sämre för dig på scen.
Okej. Ja, men som jag berättade lite det, så det här är en grej som hände. Det skedde faktiskt förra julen, i december 2017. Och då var det så här att scenen är ett julbordsgig som flera av dina gäster har tagit upp.
Mm.
Och det här är alltså i Göteborg på Bilia i Sisjön, tror jag.
Gud vad jag får upp bilder på att de har ett härligt julbord.
Ja, de har ett härligt, de hade det superkul, tror jag. Och då skulle jag alltså åka dit med min kompis Marcus Bengtsson som har stått upp klubben i Göteborg.
Mm.
Och vi skulle göra det här ihop, så här var tanken. Vi har liksom så här snackat lite med vår kontaktperson, hon sa, förklarar för att men klockan, vi kommer börja med den här festen klockan 18 och sen så tänker vi att ni kommer vid typ i 20 och så kan ni köra vid 20:30-21 kanske liksom. Det kändes skitbra liksom, då folk ändå käkat lite och känns som att de borde vara färdiga lite där. Men vi kommer dit och alltså det kommer fram en person som han får syn på oss utanför den här glasdörren så här, så liksom haltar han nästan fram till dörren med så här, lite så här quasimodo-hållning nästan. Och så här öppnar upp och så tar han tar Marcus i handen och leder honom in till den här kvinnan som varit vår kontaktperson.
Men vem är han?
Ja, men han är någon som råkade, vi fick lösa, vi ska till det här, vi ska uppträda här sen. Okej, då ska du prata med hon där. Och så bara tar han med henne i honom i handen och leder honom in. Och det är så vilt där inne. Det är liksom ett riktigt sånt grovt julbord med mycket, alltså typ fribar och
Och så, hur sent är det? Vad är klockan nu?
Men klockan är väl strax efter 8 skulle jag tro. Mm. Liksom. Och då pratar jag med den här personen som varit vår kontaktperson och säger liksom, vi tänker att ni går på vid 9 typ. Och sen så förklarar hon lite mer. Grabbarna här, de gick ju av passet idag klockan 15. Och då börjar de basta och bärsa redan då. Så de har ju liksom redan när vi kommer att ha supit i 5 timmar.
Herregud. Då förstår man att det är vanligtvis kanske den här då Quasimodo-figuren går upprätt.
Jag tänkte det. Då säger du förklarar lite upplägget för oss. Liksom, att här kan ni stå, vi har mickarna här. Och så ser vi att det är någonting som pågår på scenen. Det är någon som spelar lite musik och ställer lite frågor ibland. Sådär, så bara, men det är musik. Det är faktiskt Nick Borgen. Det är så hemskt. Hon berättar det där. Det låter så mörkt när hon berättar om honom. Hon bara... Ja, han var ju dödligt sjuk där ett tag, så han har ju opererat ut allting nu.
Fan vad deppigt att Nick Borg.
Och så hon bara, ja men det här är det han gör nu. Det är så, så hemskt. Och det känns ju verkligen som the back alley of showbiz på något sätt.
Ja men på något sätt så här, jag får ju den känslan att ni kommer dit ska bara göra liksom ett julbordsgig. Det är liksom, det, men det är liksom så här, gissa, det är rätt bra betalt och så gör man det här, boom. Mm. Men jag kan tänka, han är ju där även när det inte är julbord och gör sin grej.
Mm. Och han är så jävla... Alltså, han ska ju fan ha cred för att han... Jag misstänker att han kan ha lite så här skumma åsikter nu, så här, för jag har läst något om honom efteråt. Men för sin showbiz-grej, alltså att göra jobbet, det ska han fan ha cred för. För jag minns att han körde den här grejen ett tag och de krökade, jag och Marcus. Vi satt i det här lunchrummet och det blev så här och bara... Ja, hur fan ska vi göra det här liksom? Mm,
man kände liksom att det kommer inte gå bra.
Nej, det var verkligen som att man såg ovärdet över liksom, så här, kommandes. Och efter ett tag så är Nick klar med sitt quiz. Och då, jag och Marcus står liksom längst bak i lokalen och kikar liksom lite för att få någon sorts överblick av rummet. Och då kommer han bak, Nick Borgen, och bara kika lite så här på rummet och snacka. Ja, ni ska köra lite stand-up sen, grabbar. Liksom, va? Absolut. Fan, alltså, ni kommer inte få det lätt. De är ett jävla pack.
Han är så rutinerad. Han vet att det här kommer gå åt helvete.
Ja, han är så otroligt svart syn på de här människorna. Och det är ju... Alltså så här, själva giget gick till så här att Marcus gick upp först och skulle köra en kvart. Sen skulle jag köra en kvart. Marcus går upp och har liksom mikrofon som ändå är, det är rätt bra tryck i, men jag hör typ inte honom. Något han säger där bakom. Man ser liksom att han försöker och jobbar. Och han är
folk
väldigt,
bara fortsätter.
Marcus är väldigt duktig på sånt där. Han hostar ju sin klubb också varje vecka. Så han är ju mycket rutin. Så det här är verkligen, när jag ser att han inte riktigt fixar det här, så blir jag lite, oh jävlar, då kommer de inte gilla min shoegaze comedy som kommer. Det här är inte bra. Och då kör han på, och när hans tid har gått ut så bara lämnar han över till mig.
Och får han någon applåd? Alltså, är det någon som lyssnar?
Ja, men det är en lite strölyssnare längst fram som har lite sporadiskt, men de flesta är att de springer runt till baren och liksom mellanbord och skriker till varandra, och det är vidrigt. Och sen går jag på och liksom tar verkligen i så här riktigt, men för jag har liksom försökt jobba lite med magstöd, kände jag nu ska jag så här, kanalisera din egen inre Tommy Körberg typ lite. Tar verkligen i. Så att det enda jag gjorde var att jag basically i ungefär en kvart verkligen skrek ut mina skämt ett efter ett, bara vrålade ut dem i micken och fick liksom liten till ingen respons. Och när det så här, någonstans i mitten så kommer det fram en från publiken som försöker rycka micken från mig, och då rycker jag tillbaka den och så knuffar jag till honom så här och säger, jag hoppas att du dör i förtid.
Var det uppskattat?
Ja, jag fick lite skratt. Ja, det var det enda jag fick skratt på. Och sen, jag hade en sån liten vibrerande alarm liksom, som jag tryckte på 15 minuter, så fort jag kände att den vibrerade. Så tack för mig, ni har varit den sämsta publiken jag haft någonsin. Så jag lägger från mig micken och gå bak till Marcus liksom, hämta min jacka så vi åker nu liksom. Mm. Jag vill inte stanna här en minut till, det var vidrigt.
Ja. Och du lever ju under dödshot också.
Ja, det finns jag måste lämna rummet nu. Och då kommer hon, när vi är precis på väg att gå ut ur dörren, så kommer hon, som har varit från kontaktperson, fram och bara kommer med två så här biliga påsar, lite goodiebag-aktiga, och säger, just det, ni ska ju få de här, grabbar. Och så öppnar man sig på och så är det så här, en liten tunn biliga mössa, en biliga termos, en biliga vattenflaska. Och det var det absolut värsta grejen i mitt liv.
Men du fick gage också, det var inte det som var gage.
Nej, jag fick gage också, bara... jag fick pengar med.
Ja. Jag tänkte också när du liksom står där och bara skriker ut en skämt. För de som är där, det blir ju bara liksom så här, aha, nu måste vi prata högre för att du pratar högre. Det är inte så att de liksom så här, okej, nu lyssnar
jag. Verkligen så här. Och jag låter ju, alltså jag skriker ju aldrig, men jag märkte, fan vad arg jag låter när jag skriker. Det låter som att jag är riktigt, riktigt förbannad.
Åh, fy fan. Men det, sånt gig är väl ändå verkligen bara så här, ja. Mm. Det här, nu gör vi bara det här. Det är ingenting du går runt och ältar efterhand.
Nej, det är det ju inte. Och det är också så här, det är verkligen mycket rida ut stormen känsla över. Och samtidigt så, jag vet inte hur Marcus kände, men i alla fall, jag tyckte ju lite att när Nick Borgen var där, det kändes så gött smutsigt på något sätt. Ja, att det här är riktigt, riktigt så här betalgrej bara. Det här gör vi bara för pengarna. Det finns inget konstnärligt värde i det här. Alltså, jag vrålar ut skämt om hundbajs.
Det är så jävla dumt. Så pratade ni någonting med Nick Borgen efteråt?
Nej, han försvann och illa kvickt också. Hans quiz var färdigt.
Åh, herregud. Har du något mer gig som du funderat över?
Mm. Nej, men alltså, lite så här, de första man går till så här, när du frågade om jag ville vara med på det, så var det så här, de här tidiga giggen man hade liksom. För det fanns ju någon, kommer på, vanlig open mic i Göteborg också, som verkligen var på typ The Dubliner eller något irländsk pub, och då var det de flesta kom dit och spelade någon låt på gitarr eller så. Och
det var open mic på riktigt.
Ja,
det var
riktigt liksom klassiker. Ja. Så. Och då var det var ju verkligen riktigt vidrigt, för att då var det typ så här fyra alkisar som satt liksom långt, långt bak i den här jättelånga lokalen. Mm. Och så står man där och ska liksom köra sina skämt. Men det är lite mera, alltså jag tänker, det känns lite mer som någonting man gör väldigt tidigt så, och det är väl bra gjort det. Men jag tror att det giget och allas gig som det giget förberedde mig för att inte typ dö under videoshowen.
Ja, men för jag tänker, alltså, att bomba när man kör one-liners känns som att det liksom så här, alltså kanske smärtar mer, eftersom du har så tydligt, alltså en vanlig rutin är ju liksom ofta, ja, men kanske en historia med skämt i. Men för det är så tydligt med nej. Och sen liksom när det blir bara tyst efter dem, så är det så många pauser där man helst vill ha ett skratt.
Ja, det är helt sant. Det är verkligen så. Det är lite både och, kan jag tycka, för att det väger ju emot liksom. Men det som tycker jag är en fördel med att ha one-liners är väl att det är lättare att rädda upp en situation. Det går snabbare att skifta riktning liksom. Om man skulle märka att nu håller jag på att tappa dem helt här, så då kan man lite styra upp det.
Då har man ju hästbajs.
Ja, precis. Yes.
Men när det inte funkar då? Att rädda upp situationer? Och så vet man, nu har jag 7 minuter med 45 skämt jag ska dra här liksom.
Ja, vad fan ska man göra då? Nej. Då är det bara att hänga sig själv, tror jag.
Du, Jonas, du ska med ett tåg nu, för du ska åka till Göteborg och köra på
Pandora.
Jag gissade det. Kommer du riva eller bomba?
Jag hoppas jag kommer riva.
Man brukar göra det där.
Ja, det är väldigt roligt. Rolig klubb.
Men innan vi avslutar, vill du göra reklam för någonting då?
Jättegärna, jag är glad att du frågade. Jag vill göra reklam för ett gig i Västerås som jag ska köra den 7 november på onsdag då, som kommer. Och det är på ett sätt som heter Högt till tak. Och där kommer jag köra ett lite längre set faktiskt. Och
det är det den som är på ett hotell?
På en skybaren där.
Ja, skybaren där.
Det ska bli så jävla kul. Så,
det ser väldigt trevligt ut.
Ja, när man har sett bilderna, så här, fan vad man vill åka dit liksom. Ja. Så,
6 november?
Ja, 7 november.
7 november. Alla i Västerås.
Så kom jättegärna dit då.
Och sen så har du en podd med Johan Hurtig.
Som heter Rätt upp i verkligheten.
Varför ska man lyssna på den?
För att den är rolig och handlar om veckotidningar. De två största anledningarna faktiskt.
Ja, det är fantastiskt. Man kan följa dig på sociala medier, där heter du?
Jonas Strandberg 88 på Instagram. Kan följa.
Underbart. Mig kan man följa på Instagram, jag heter Niklas Runsten. Och du har lyssnat på podcasten Mina värsta gig med Jonas Strandberg. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och hej!
Hej.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.